Klockan är 12:30, så jag kör igång. Hexzone eliminated. Det var ett uttryck som dök upp i olika sammanhang i samband med att Microsoft lanserade konceptet med Azure App Services och Logic Apps. Det gjorde mig nyfiken. Hexzone eliminated. Är det alltså enklare att bygga integrationer i Azure nu än det har varit tidigare? Har Microsoft lyckats förenkla integrationer överhuvudtaget? Därför står jag här idag. Mitt namn är Liselott Örtlund. Jag jobbar på Society i Karlstad sedan 6 år tillbaka. Jag jobbar i huvudsak med systemintegration på Bistock-plattformen. Innan det har jag varit inom industriell IT och automation. Jag har varit på Ericsson en stund, kört lite eget. När jag var 19 började jag min karriär som lastbilschaufför. Körde lastbil i 6 år. Så jag har lite brokig bakgrund. Till vardags jobbar jag med Bistock. Det här är rent eget intresse och nyfikenhet. Hur många var det som var och kollade på Anders Bratland igår? Lyssna om Azure App Services. Stycken. Och Johan och Mickes dragning om API-apps. Okej. Jag kommer inte gå in så mycket på det. Lite grann på API-appar, för det berör ju mitt område nu. Integration anses ju ofta vara avancerat, tidskrävande, dyrt. Vi som jobbar med integration är experter. Jag tittade på Microsoft Azure Bistock Services när det kom. Labba lite. Då byggde man ju ett flöde i Visual Studio som man sen deployade till Azure. Det var ganska många steg. Det fanns inte möjlighet att testa flödet i Visual Studio. Och portalen gav inte heller direkt stöd för att felsöka och följa vad som hände i flödet. Utan man fick använda testverktyg runt omkring då. Jag gjorde ett flöde med en pipeline-komponent, en servicebus och en blob storage. Och jag tror jag använde 4-5 olika verktyg för att försöka följa vad som hände i mitt flöde. Det var inte trivialt, tyckte jag. Så kommer vi då till Azure App Services. Logic Apps är ju en komponent i uppsättningen här. Tanken är ju att man ska kunna uppnå ett mer agilt arbetssätt både för verksamheten och när det gäller utveckling. Det ska vara enkelt. Microsoft själva säger att de har dragit lärdom från succén med Azure Web Services. Att inlärningskurvan då ska vara mindre brant jämfört med Bistock Services. Det bygger ju på att det är ett flöde och där du kan bygga, du bygger flöden med att stoppa in olika steg i en process. Och det är ju ett grafiskt gränssnitt. Det är en liten del av det. Vi ska titta mer på det sen. Och det som startar ett flöde, det kallas för trigger. Och det kan då vara olika API-appar som är triggers. Men det kan också vara inbyggda triggers då i, som finns i marketplace som man kan välja. Actions är de olika stegen i flödet. De kan vara fristående, alltså utföra en uppgift, eller vara kopplade till tjänster. Det finns olika typer av triggers. Det kan vara pull eller push eller manuell start. Och då är det här är ju alltså, flödet har ju state. Så för att du ska komma vidare till nästa steg så måste föregående steg ha avslutat på ett bra sätt. Om man jämför mot Bistock då, där min erfarenhet ligger, så finns det inte möjlighet till omsändning i de här flödena. Så går någonting fel så riskerar man att tappa meddelanden. Jag har fått frågan flera gånger, varför ska man använda Logic Apps? Och det är ju så, Bistock är ju mer kraftfullt. Microsoft själva säger att Logic Apps är ett komplement till Bistock, inte en ersättare. Jag skulle väl kanske säga då att det är ett sätt att samla dina... Ja, du samlar ett flöde istället för att ha servicer fristående då kanske. Jag vet inte riktigt egentligen. Jag kan inte riktigt argumentera för, men jag tycker ändå att det här är någonting som har potential då. Just för att om man har färdiga komponenter så är det ändå relativt enkelt att klicka sig igenom och sätta upp en integration. Sen är det ju så att man kan ju bygga sina egna API-appar då, som Johan och Mikael visade igår. Det finns också, vad ska man säga, open source API-er på GitHub som man kan deploya själv och använda. Här har vi ett antal konnektorer som är Bistock-lika, eller vad man ska kalla det för. Man kan utföra validering, mappning, det finns koppling för EDI och lite annat. I den här designen för Logic Apps så har vi en knapp som visar Code View. Så man måste inte konfigurera sitt flöde grafiskt. Man kan göra det i kod. Och det här språket eller koden som ligger bakom då, den kallas för Workflow Definition Language. Ganska JSON-lik antar jag. Jag kan inte JSON så här konkret, men ganska likt tror jag. Det finns olika funktioner i Workflow Definition Language, så man kan sätta upp villkor för exekvering och man kan repetera över listor av objekt. Syns det kanske inte så bra här då, men det lilla actions här och repeat item, de är då referensfunktioner och greater är en logisk funktion. Jag tänkte visa lite mer vad man kan göra eller i alla fall referera till det här VDL i min demo sen. I Azure så har man också ett Workflow Management API. Och det ser ju ganska lika ut som det som är för API-appar. Settings och edit för oss till designern. Så kan man starta och stänga av eller enable och disable sitt flöde. Och om man då har satt upp manuell trigger så klickar man på Run Now för att köra sitt flöde. Sen är det några features som underlättar livet när man sätter upp sina integrationer i Logic Apps. Om man vill använda Twitter och man är påloggad på Twitter på sin maskin när man sätter upp flödet så blir man autentiserad automatiskt. Sen tyckte jag att det var lite coolt om man deployar från GitHub så finns det en direktkoppling mot portalen så när din deploy är klar så kan du se din API-app i portalen och får möjlighet att konfigurera den direkt då. Sen det är flera som har pratat om Swagger. Och det finns ju stöd i Visual Studio då för att använda Swagger. Och det är ju det som används i portalen också. Man kan väl jämföra det med VSDL för VCF-tjänster egentligen då. Den här Swagger-koden som man får. Jag tänkte visa två scenarion. Fruktansvärt avancerat. Jag läser in en XML-fil från Dropbox. Och så validerar jag den filen och hämtar ut en string ur den. Och sen så skickar jag en tweet. Här har jag varit och använda en manuell trigger för att inte spamma Twitter då. Och då har jag en Dropbox-konnektor, en Bistalk XML-validator och en XPath-extractor och då en Twitter-konnektor. I mitt andra scenario så har min jättesnälla kollega i Karlstad knackat ihop en webbservice som spottar ur sig inköpsinformation. Den informationen tar jag in och stoppar in i en databas. Och om vi uppnår ett villkor då på en total försäljningskostnad som överstiger 100 kronor så uppdaterar vi en fil i Dropbox. Och den har en trigger och två actions. Och den här triggern då pollar den här tjänsten på data. Och sen så repeterar vi över en lista av objekt och stoppar in i databasen. Och sen så har vi ett villkor i Dropbox-konnektorn då för att uppdatera en fil i Dropbox. Nu kommer det mest spännande i hela den här presentationen kan jag säga. Förut fick jag en svart skärm. Yay! Jag tänkte först, innan jag går igenom mina scenarier mer, så tänkte jag visa lite grann de andra sakerna som jag pratade om. Med Marketplace. Här har vi då de konnektorer som Microsoft erbjuder. Inte jätteintressant att se kanske, men de finns här i alla fall. Jag hittade en lista över de här istället som jag gillade mer faktiskt. Här har man tillgång till dokumentation, så klickar man här så kommer man att få lite information om hur man konfigurerar de här konnektorerna. Och om jag då skulle vilja använda till exempel den här Event Hub API som någon har lagt ut här, kanske står till och med vem det som har gjort det. Ibland gör det. Då har man lite information här om hur man deployar och hur man använder den här API-appen. Det här hör egentligen inte till min demo, men jag tycker ändå att det är lite coolt att man kan bygga sina egna, även om man inte lägger dem i Marketplace, utan man kan lägga upp dem här då. Jo då, så. Det var ju så här det inte skulle bli. Vi kom ju överens om det förut. Det tar ännu längre tid när jag ska deploya sen. Ni har gått om tålamod va? Det var någon som pratade om Microsoft-sekunder. Det jag tänkte visa här var då egentligen hur man sätter upp. Första gången jag gjorde det här så fick jag min API-app registrerad i östra USA. Och det kände jag inte för. Så det finns lite inställningar man ska göra som man behöver tänka på när man ska deploya härifrån. Så det är väl en del av det som är viktigt som jag känner som jag ville visa här då. Om vi får kontakt. Nu vet jag inte om jag hängde med på din fråga. Om man har...
Den sidan du är på,
ja.
Deploy.com, så är det repository du var inne på.
Ja.
Frågan är lite om skulle samma sida få upprätt som jag har använt repository med en annan fintjänst. Skulle jag kunna referera på samma sätt som det här? Att det är någon slags teknologi som har hämtat upp det repository förutsatt att det är någon struktur.
Frågan är alltså om man kan referera till ett annat repository än det som jag är i nu. Och det kan jag faktiskt inte svara på för jag har inte provat det. Jag har inget eget så, men det låter ju inte orimligt faktiskt att man kan göra det. För det här är ju ändå, jag tror det är Jeff Holland som håller i den här Logicapsio. Ja, det ser inte ut som att jag kommer få visa det här faktiskt. Jag fortsätter väl då. Jag hade också tänkt visa lite grann om det här workflow definition language då. Och det egentligen som är intressant, det finns ju jättemycket information på den här sidan. Jag har lagt några länkar i slutet av min presentation. Jag tänkte publicera min presentation på något bra sätt, troligtvis på Societies site. Jag vet inte hur TechDays gör om den finns tillgänglig förutom på video då. Men här har vi då triggers, actions, vad man kan få som output, hur man kan bygga uttryck. Och så kommer de här functions och det är de som är intressanta egentligen då. Här är referensfunktioner. Alltså man skriver uttryck action, då pekar du ut en action och det behöver kanske inte vara föregående, man kan få parallella spår också då. Och om man repeterar över listor så har man det också. Sen kan man hantera collections, stringar. Och så har vi de här logiska funktionerna som gör att vi kan sätta upp villkor. Så det finns lite att leka med faktiskt. Och man kan även parsa olika uttryck då. Mest som referens. Sen tänkte jag ta några ord om det här med Swagger då. Det här är min API-app som går mot den här webbservicen som min snälla kollega har byggt åt mig. Här är själva API. Den gör en get och den är uppsatt så att den är en trigger. Det visade inte Johan och Mikael igår, men i sin... när man bygger sin webbservice så kan man referera in GitHub, enable Swagger och referera in något som heter TRX metadata i sitt projekt. Och då kan man sätta attribut på sina metoder. Då kan man säga att den här metoden ska vara en trigger. Det finns ganska mycket dokumentation kring det och exempel. Om jag gör download Swagger här så ska vi se. Då ser vi att här har vi API-definitionen och lite mer information om vad den returnerar och så vidare då. Och sen skulle vi gå till... Här har jag refererat till min tjänst som ligger i Azure. Måste ge ett triggervärde. Och så kan man ju då testa sin tjänst här. Ser man vad man får för resultat. Fick vi bara en? Fick vi några fler? Jättespännande information. Sen kan man ju använda den här informationen då för att konfigurera API-apparna i sitt flöde. Så då går vi vidare till mitt scenario. Nu gör vi en hoppsan. En poll varje minut från den här tjänsten då. Och sen så stoppar jag in en databas. Och då har jag varit att göra repeat på data. Och då ser man inte så bra här egentligen hur den ser ut nu då, eftersom den är en trigger. Hade den legat som SQL-connectorn gör så hade vi i body fått upp mer information om hur den är uppbyggd. Det var därför jag ville visa den här. För det här är ju strukturen som vi använder när vi ska stoppa in det i SQL-server sen då. Och då har vi de här fälten här. ID, product name, location och så vidare. Och sen då så har jag ett villkor här att om total cost är större än 100 så ska jag uppdatera en fil i Dropbox. Här har vi CodeView som jag pratade om tidigare. Här är min trigger. Och här är då SQL-connectorn. Mitt repeat. Här hade jag ingen condition. Dropbox-connectorn. Som traverserar över location då. Ska vi se. Här kan vi då se våra körningar. Och vi kan se input. Det här var vad tjänsten skickade. Det här var vad som stoppades in i databasen. Och här visas det också om någonting går fel då. Och då ibland så får man ett kryptiskt meddelande som ser ut ungefär så här att man kan kopiera då. Och ibland så ligger det som en referens så att du kan öppna dig en webbsida. Och där får du då kanske 400 att, och något kryptiskt. Jag har sett jätteofta att jag får det här API kan inte returnera get. Och så har jag försökt göra en post, vilket ju är lite förvirrande. Men jag skulle tro att det är någon form av default-meddelande som man trycker ut då. Den här har snurrat en stund. Och laddat min databas med en hel del data. Jag tror att det sista hamnar längst ner här. Den bygger i den. Jag skulle ju kunna tänka då att man kanske vill koppla Power BI mot det här eller någonting för att visualisera försäljning eller något annat. Det är väl en nytta kanske som jag skulle kunna se med ett sånt här scenario då, där man har, får information från en tjänst eller vad det nu må vara, och så man kanske inte vill skicka allting till Power BI utan man kanske har villkor och så vidare då. Om man ska prata om nyttan med Logic Apps. Tror ni att den där har vaknat? Nej, den är verkligen stendö. Okej. Om man tittar på det andra scenariot som jag hade. Vi kollar inte Dropbox heller. Det kanske vi skulle göra. Göteborg var den senaste uppdateringen. Oerhört spännande, eller hur? Det andra scenariot som jag har, då hade vi ju en manuell start. Vi läser från Dropbox. Kanske såg min inputfil här. Den ligger där. Jag har satt upp ett schema. Konfigurerat den här validatorkonnektorn mot ett schema som mappar mot mitt meddelande. Jag har skrivit in ett XPath-uttryck som man letar efter. Och har ett villkor innan vi skickar till Twitter. Och då läser man innehållet i bodyn från Dropbox-konnektorn. Här är mitt XPath-uttryck. Som tittar på fältet sessions. Och så läser man om vi uppfyller det här villkoret då, om hack finns med, gissa vilken session vi tittar på, så ska vi skicka en tweet. Här har jag då knappen för att starta, trigga flödet. Och det ser ut som att den lyckades läsa och som att den har validerat. Har input. Här är XML:en. Igen. Och resultatet var ju då true. Jag har inte loggat in på Twitter och det är medvetet. Jag ska visa en sak till sen, tänkte jag. Men det ska ha kommit en tweet nu i alla fall. Kan man i och för sig kolla så kan jag logga ut igen. Det går bra. Men hallå. Ja. Jag är lite dålig på att komma ihåg mina lösenord. Det är nog så, men det här... Nej. Men då så. Då kommer jag säkert inte klara av att visa min nästa som jag hade tänkt göra heller. Det är turligt. Vi tittar på den här API för XML-validatorn då. Den har bara validate. Ska vi se om den kommer ihåg att vi har lagt in schema här också. Så här lägger man till sina scheman då. Och det finns ju en API för transformation och den ser egentligen ut på samma sätt, fast där lägger man till sina mappningar då. Och de mappningarna ska vara byggda i ett Bistock Services-projekt, för de ska vara av typen TRFM, inte BTM som vi brukar köra i Bistock då. Om det nu är någon som kommer från Bistock-världen och ser det som annat. Tja, sen hade jag ju tänkt att jag skulle bara live bygga en Logic App här nu då, men då får vi se om min plan håller här. Vi väljer ny. Webmobile, Logic App. Får vi vänta några magiska Microsoft-sekunder? Eller kanske en minut? Så. När vi ser något resultat. Vad sa du nu?
Går det att säga när man ska använda det här jämfört med Azure?
När man ska använda Logic Apps jämfört med Bistock?
Ja, om det är en relevant fråga. Jag har
jobbat. Jo, men det tycker jag att det är. För det första, en Bistock-licens standard tror jag kostar 75 000 kronor. Det är väl en orsak. Om man inte behöver Bistock så kanske man ska använda Logic Apps. Ställe. Men sen är det ju så att ska man göra någonting som är lite mer avancerat där du inte har råd att tappa meddelanden eller om du behöver när det blir lite mer avancerat helt enkelt, då räcker inte Logic Apps till som jag ser det. Sen ska vi komma ihåg att det här är ju preview. Jag har ju stött på en del saker under tiden som jag har labbat med det här och det går inte att göra vissa saker och sen så kommer det upp en så här, man läser dokumentation. Important. This connector has an issue. Okej, den var inte riktigt klar då för alla delar så. Så det är ju... Var det i mars? Fast då fanns det inte lika mycket som det finns nu, så det händer ju saker hela tiden. Men du har inte möjlighet att sända om.
Nej, man tycker det är ganska lätt att bygga här. Om man ser att man inte har någon typ av order delivery eller någonting. Då får man stöpa någon annars. Jag har märkt att man tappar mig någon så god så att
annars så går det inte så bra med.
Nej.
Däremot så är det ju någonting, om man har gjort fel då, om det är någonting som inte funkar, om någon del inte är uppkopplad eller så, då ser du det ju inte mer än sen. Då får du ju inte upp dem där, utan då får du ett fel istället. Mm. Allt går väl att läsa. Fast man får göra det själv, för det finns inte inbyggt stöd för det. Den här är ganska trevlig. Här hittar man dokumentation. Och det är väl en av fördelarna som jag ser då, att man har satsat ganska mycket på dokumentation. Det finns en hel del hjälp. Även om de flesta exemplen är ganska triviala. När man bygger sin LearnCap från scratch. De som tittar på Johan och Mickes dragning igår såg den här. Här har vi ett gäng templates. Som är... Ja. En mall då för att kunna bygga sitt flöde. Jag vet inte riktigt. Jag har inte använt dem. För det var inget av det som mappade med det mot det jag tänkte göra. Jag tittar lite på den här. Och här då, det första som händer, det är ju att man får konfigurera de här konnektorerna innan man kan börja använda dem. Om den jobbar färdigt här så kommer den att säga att den inte har någonting att jobba mot.
Vet man när det här blir produktionsmässigt? Finns det någon roadmap där man kan se vart de är på väg?
Det kanske ni kan hjälpa mig att svara på, för jag har faktiskt inte så bra koll på det. Ja, man får ju lite hjälp i där, om man tittar på sin LearnCap och du ser vilka körningar som har gått. Då blir de röda och gröna, och så kan man se, man får lite hjälp där då, om någonting har gått fel.
Ja.
Sen beror det på vad det är för typ av fel. För har man gjort ett logiskt fel då, så får du ett felmeddelande som en sträng, om man säger så. Och är det någonting annat som går fel då får du den här referensen till en webbsida egentligen då. Och då är tyvärr det vanligaste felet är 400 eller 405. Och då säger det sällan, då är det ofta ett generellt fel, så det säger sällan just vad mitt fel beror på. Sen kanske man kan klura ut då att jag inte har koppling mot databas eller att man har stängt av någonting. Men det står inte liksom i klartext, utan det är ganska tråkiga meddelanden.
Ja. Men finns inget färdigt sånt? Du skickar ett mejl till X när det smäller?
Nej. Det går säkert att sätta upp, men...
Ja.
Ja. Ja. Nu hade jag ju tänkt att sätta upp en Twitter-konnektor här då. Men eftersom jag inte lyckades logga in så får vi se hur det går.
Jag har tweetat för att skriva ut
det. Ja, så fint. Min man är fritidsbonde. Men vi har bara får, så jag har inte offrat någon get. Det är väl det man brukar offra. Mina barn har tyckt att jag har offrat dem lite när jag har jobbat med min demo, men det är en annan sak. Just nu känner jag att det var nog någonting som... Ändra för 3 stycken Twitter-konnektorer nu. Nej, där kom den. Här får jag då authorize. Och hade jag nu varit inloggad så hade jag inte behövt uppge mina användaruppgifter här, utan då hade jag bara kunnat klicka här, godkänna applikationen. Ska vi se då? Nu skriver jag rätt kanske? Nej, inte enter då, smart. Ja. Men som alla tv-kockar så har jag gjort en för säkerhets skull då. Nu fick ni i alla fall se de här templatesen där, för det kommer bara upp precis när man skapar den här Logic App, så den kommer man inte tillbaka till sen då. Mitt nästa steg är en SQL-konnektor som sparar undan tweets. Jag har varit och sätta logga de här TechDays-tweetarna och stoppa in dem i en databas, så nu har jag koll på er allihopa. Så vi kan väl ta en titt i databasen om det är någon som twittrar. Vi kanske ska se om den var starten först, för jag kanske hade stängt av den. Så där ja. Jag vet inte om ni har mer input till användbarheten för de här Logic Apps. För det är mycket det som diskussionerna kretsar kring. Vad har man för nytta av det? Vad kan man göra? Och det är ju så, rent krasst. Det går ju att lösa de här sakerna på andra sätt.
Det kanske liksom till enklare typer av integrationer. Vi har liksom, ibland kanske räcker med ett webbjobb där man läser ut saker från ett system och så uppdaterar sin databas. Men kanske det här är ett alternativ till att ha ett webbjobb som körs en gång i timmen till exempel och läser ut data. Här kanske man ändå får lite mer output liksom i gränssnittet här från liksom vad man har läst ut och vad man har läst in och så vidare.
Ja,
det skulle kunna vara ett sätt liksom.
Och så just att man samlar det på ett ställe då,
ja.
Kan jag tänka. Man inte har det spritt på olika, utan det här är ett flöde som hänger ihop och det är presenterat i det här gränssnittet tillsammans.
Har du något stöd för någon informationsmappning i det här gränssnittet som du befinner sig? Alltså det här datakontraktet motsvarar det här. Kan man visuellt typ som ett visst uppdrag, mappa information?
Det får du då göra i Visual Studio.
Okay.
Så det, där finns det ju grafiskt stöd. Och då använder man det SDK för Visual Studio 2013. Där som var för Bistock Services då. Jag tycker inte det går något bra jämt nu. Kan det vara så att vi har ett segt nät kanske?
Du har inte kabel där.
Jo då. Kanske är... Jag kör ju på North Europe då, så ni som lyssnar på Anders Bratland hörde ju att det var lite svajigt där. Jag har varit fel. Det var ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig innan, om jag säger så. Det är ju alltid så, innan så flyter det lättare och så. Nu är de här Microsoft-minuterna långa, känner jag. Nej, jag har inte erfarenhet av det, men jag antar att om man har ett gemensamt konto på företaget, för nu kör ju jag på min subscription på MSDN, så det här är ju bara mina saker som ligger här. Men jag förutsätter att om man har ett gemensamt konto så kan man lägga upp saker som ett team. Inte automatiserat, vad jag vet.
Utan du editerar rakt in i flödena och så är längre än vad du.
Ja.
Men det gick att skriva, som du visade i början, att du hade något JSON-dokument som beskrev flödet.
Ja, vi har ju det här Workflow Definition Language som ligger bakom, och det kan man ju naturligtvis spara ner då.
Just det, och ett sånt, har du den JSON-en så kan du deploya den till Azure.
Alltså om du har egna API-appar som du bygger och deployar, de kan du ju versionshantera. Och där kan du ju köra continuous integration och så skulle jag tro då. Men just flödet, det ligger ju i den här koden. Och där finns det inte stöd för versionshantering på. Men sen antar jag att man...
Man kan spara undan det, men det blir som vanligt om man har ett verktyg för att bygga det och sen man sparar undan det någonstans och deployar man i verktyg man bygger så kommer man ju att låta bli slash glömma ganska ofta.
Japp. Det är nog sant. Nej, det var inte mycket som gick bra för mig just nu, känner jag. Men... Jag får återgå till min presentation och runda av det här, tror jag. Kanske har blivit kapad. Läskigt. Så, är det enklare? Jag skulle vilja säga att det beror på vad man gör. Och en del saker är lite omoget fortfarande. Det är ju trots allt preview. Men det finns potential, tycker jag. Min reflektion är att det är ganska enkelt att använda de här befintliga konnektorerna. Vissa av dem är ju då inte så intuitiva när man ska konfigurera. Det finns ganska bra dokumentation. Det är lättare att deploya från Visual Studio när man bygger saker själv. Det finns bättre och integrerade verktyg. Nu har ni varit så snälla och ställt frågor under tiden, för det glömde jag ju säga innan, men om ni har några fler frågor så får ni gärna ställa dem nu eller återkomma till mig på något sätt här idag eller via mina kontaktytor. Det har hänt att de har slutat fungera. Och sen har de startat att fungera igen. Eller hur man ska säga, börjat.
Jo, det beror på att de uppdateras i de andra API eller de olika delarna som de använder.
Misstänker att det är så?
Finns det något på inbyggt? Övervåning?
Nej. Jag tror inte att det finns något. Sådär. Ibland så kommer det information från Azure att nu kommer vi göra en större uppdatering om du använder den här, så ja, titta på din lösning typ. Men annars inte liksom att just min lösning kommer att påverkas av en uppdatering. Kanske det. Jag samlade några länkar här som kan vara till nytta kanske. Jag rekommenderar att ni tittar på videorna från Anders Bratlands session och från Johan och Mickes sessioner. De var informativa och bra och inte lika mycket strul som mina. Tack ska ni ha för visat intresse. Jag hoppas att jag har väckt er nyfikenhet. Och att jag har inspirerat er att titta mer på det här. Jag tror att det kan bli bra. Kanske inte just imorgon, men om ett tag. Och så ska jag påminna om att ni ska utvärdera sessionen efteråt. Tack ska ni ha.